Visste du att svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama? Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu.
Sportbladets Premier League-podd, samlade i studion. Frida, välkommen till Sverige.
Oh, så mäktigt, tack. Ja,
skönt va?
Det är otroligt.
Fint väder och...
Skoja inte. Det första som slog mig, när jag trodde ju att jag saknade Sverige jättemycket. Sen hade jag varit här i 10 minuter innan jag insåg att nej, det har jag inte innerst inne.
Det är så här blöt snö i sidled just nu. Kalle, du är här som vanligt.
Jag är här.
Härligt. Vilken helg hörni. Vi hade seriefinal får vi väl kalla det. Även om Manchester City nu halkade ner till en fjärde plats då i tabellen. Så är det ju de två lagen som vi hela tiden har pratat om inför den här säsongen. Dessutom en hyperintressant 6-poängare mellan Leicester och Arsenal att ta tag i. Men vi börjar på Anfield. Det känns naturligt en sån här måndag morgon. 3-1. Många situationer såklart. Pep Guardiola efteråt till domaren, han skakade hand.
Twice.
Ja, precis, under matchen där. Det var tvåhandssituationer som han var upprörd över. Vi kan väl gå in på dem. Det första blev ju väldigt avgörande för matchen när Michael Oliver ser ju situationen väldigt tydligt och slår ut med armarna och inte dömer straff för City. Istället så springer Liverpool ner med bollen och Fabinho stänker dit 1-0. Såklart en väldigt avgörande sekvens för den här matchen. Vad är era tankar om hela sekvensen?
Nej, men tankarna är väl att varummet avböjer att blåsa straff för att bollen träffar ju tydligt på Bernardo Silvas arm innan. Och den liksom går ju egentligen från arm till arm. Och där finns det ju, tycker jag, intressanta grejer att vidröra vid. För att nu har de ändrat regeln till att alla offensiva hands ska man blåsa för om man gör mål eller om man får en målchans. Men i det här fallet så får de ju inget mål. Och de får ingen målchans heller. Utan bollen går ju till en Liverpool-spelare och träffar den armen. Och Bernardo Silvas arm tycker jag inte är bestraffningsbar. För han vet ju inte om... Dels är det ju en träff på Liverpool-spelaren. Så den rekryterar ju på hans arm. Och han har ju armen bakom sig dessutom. Trents arm tycker jag är mer hans än vad Bernardo Silvas är. Men jag tror det blir någon slags bara hopkok av att en hands där. Nej, vi blåser inte alls. Så jag tycker jag en annan intressant fråga. Det är ju vad man... Nu när vi är i det här varträsket. Om det nu är en hands som leder till build-up till ett mål, så är ju det här en hands som leder till ett build-up för Liverpools mål. För det startar ju anfallet med att han tar med handen. Och sen vänder spelet och sen är det ju bara 2-3 passningar. Sen är det ju mål på andra sidan. Eller ja, City får ju bollen och rensar den i och för sig. Ja. Men då är det ju frågan var går gränsen för hands till build-up? Jag tycker ju inte att det är i det här fallet. Men jag tycker bara det är intressant att fråga sig, var går gränsen för... När startar build-up till mål? Ja, den diskussionen kommer vi alltid ha. Ja,
och vi kommer komma in på det hopplöst. På en sekvens i Sheffield Spurs matchen sen också som är intressant. Ja.
Jag ska bara flika in att jag trodde också att den officiella förklaringen till att de inte blåste av var på grund av Bernardos hands. Men enligt Clattenburg så är det inte det som har varit den officiella förklaringen utåt, utan det har varit att det inte var medveten hands på Trent. Vilket Clattenburg då skrev att han tyckte att det var korrekt att det inte blev straff, alltså för City, men han sa samtidigt att då måste de ju stå på sig, alltså de kan ju inte ge en förklaring då att det inte är medveten hands, för att kroppen är ju en, eller armen är ju en onaturlig position på Trent, och det är klart att det hade blivit, ja, det är väl klart att det hade blivit straff om det hade, om inte den här andra sekvensen hade funnits. Men det blir också konstigt när Premier League kommunicerar det utåt.
Precis, och tolkningen blir också så här, alltså en offensiv hand som leder till en målchans. Är det klart, om den offensiva handsen leder till en straff, så är ju det en målchans.
Ja, jag tycker också det. Men det är det som är så svårt med den här typen av tolkningar. För att det finns ju alltid så extremt många olika scenarion som regelboken inte har tagit in.
Ja.
Och det är inte så ofta de kommer ske. Men just i det här fallet så kanske det är så. Att då kanske man ska räkna en straff som en målchans också. Att, jag menar, han har ju fördel av att den tar på handen. Och de hade fått en straff då. Låt säga att de hade fått en straff, så är ju det en målchans.
Ja.
Ja. Så att, men oavsett var det ju en väldigt komplicerad situation. Jag är inte superupprörd över den situationen så efteråt på något sätt som tittar, utan ja, det kommer ju alltid vara massa saker som går att diskutera nu när vi ska hålla på och vända och vrida på varje frame i tv-produktionen in och ut. Och ja, vi har satt oss i den båten tyvärr, och nu är vi där.
Och så är det samma sak, det var precis som jag var inne på förra gången. Vi har ju gått från att bedöma situationer till att bedöma hur fel en domare har. Precis. Därför att VAR går ju bara om det är en clear and obvious error. Michael Oliver har ju dömt, han har ju friat redan, väldigt tydligt sagt, slagit ut med armarna, det är ingen straff. Så då måste det vara en clear and obvious error för att VAR ska gå in och ändra på det. Så då hamnar vi, VARs jobb är inte att titta på om någon har gjort en förseelse eller inte. VARs jobb handlar då istället om att avgöra hur fel har domaren. Och då hamnar vi på den bedömningen. Och det är ju absolut inte där de ska vara. De ska ju inte vara där som någon slags domarbedömning. Alltså de ska ju bedöma situationer, men det gör de ju inte nu. Eller det måste de ju göra, för de måste sätta det i relation till domslutet. Men det blir så jävla konstigt tycker jag, därför att... Och så vill man... ja, då måste det verkligen vara clear and obvious. Och det är klart att det blir... Säkert lite grann beroende på vilken domare det är. Michael Oliver är ju den domaren med absolut högst credibility i England. Jag tror att ett varum drar sig mer från att kliva in på honom, framförallt när han står bra och han ser det tydligt och har signalerat, än om det är en domare med ett, ja, en mindre känd domare eller en med inte samma anseende som står lite sämre till. Eventuellt.
Grejen är, vi pratar väldigt ofta om att liksom VAR, varför säger jag så? VAR, VAR inte är redo alltså att användas än. Men det är väl snarare så att våra domare som vi har idag, att de inte är redo att använda VAR. Det känns ju som att det ligger ju någonting i det här, att det krävs ju ändå en viss rutin och sitta där och ta ett beslut på 3 sekunder. Det är klart att det är en helt annan grej än att stå på planen, som de har gjort i massvis med år. Och det är inget nytt för dem. Hela systemet är ju, det är så oprövat, och vi kommer få ha det så här i ganska många år tror jag, innan det sätter sig för dem också. John Moss borde ju inte sitta i det här. Men det kommer vi till. Det är en annan match. Men han borde ju öva lite.
John Moss,
men oavsett var vid det där målet första där, så är det mycket jobb kvar att göra. Och ja. Familjen har vi ju hyllat massor i den här podden under den här hösten. Kanske mest av alla spelare i hela ligan. Med rätta. Han är ju, tycker jag, den bästa spelaren i världen just nu i den positionen. Den här hösten är han i alla fall det. Jag kan inte se någon annan i världen som varit bättre den här hösten. Och, nu börjar han panga in skott från distans också, vilket han inte kanske haft. Han har inte visat den repertoaren tidigare i alla fall. Ska väl sägas där att jag tycker inte Claudio Bravo är någon bra skottstoppare. Han är en ganska usel skottstoppare med Premier League mått mätt, och det är inte omöjligt att ta den där. Och jag tycker inte heller att det är, ja, det är en dålig rensning av Gundogan, ja. Men jag tycker det är, man ser också de här bristerna City har i sitt försvarsspel, liksom när de går upp och täcker det skottet. De hoppar ut med ryggen först istället för att täcka den delen av målet som målvakten vill att man täcker.
Är det inte så att de behöver dra skottet mellan benen på någon? Eller
nej, han skjuter bara utanför en spelare som hoppar med ryggen först. Jag tror att det är Rodri. Och, bra skott, absolut. Ingen tvekan om det. Han får jättebra träff på den, men en bra målvakt, han gör ett bättre försök att rädda den.
Det blir ju hans höjd.
Ni målar
ja, så liksom, det är ju en bit ifrån. Han är stillastående när han tar den. Och visst, det är ett bra träff, men det är långt ifrån också.
det blev ju aldrig riktigt spännande heller. Det kändes som att City, vad de än gjorde så hade de inte flytet på sin sida överhuvudtaget. Och det blev så, tycker jag, en liksom symbolisk sekvens i hela mötet. Det är ju när Lovren gör den här sanslösa blocken på Raheem Sterlings skott i andra halvlek. Det var som att det var, ja, men det där var skillnaden mellan Liverpool och City. Det var att Liverpool, de hade det där lilla sista och City saknade det. Det var så det kändes under alla 90 minuter. Och Sterling var ju, gud vad frustrerad han var alltså.
Man kan ju förstå det också, för han var ju väldigt bra i matchen. Ja. Alltså, han är ju sylvass hela tiden. Och i första halvlek där så har ju Trent lite koll på honom. Och ger en liten snygg knuff efter han sprungit förbi linjen ner i reklamskyltarna där. Och liksom, ja, men har ändå bra koll. Får inte så mycket boll heller i första halvlek. Raheem, de skär av honom bra. Andra halvlek där, sista 20, då får han ju väldigt mycket boll. Sista 25. Och då kommer han ju i de där lägena där han är så otroligt farlig hela tiden. Och det kändes som att de skapar ju tillräckligt mycket för att göra 3-2 mål där med 10 minuter kvar. Och då hade det ju blivit sista 10 ganska nervösa. De hade ju definitivt chanser för det. Men liksom, matchen ramas ju ändå in, tycker jag, av Liverpools stabilitet defensivt. Som de är så otroligt gedigna i allting de gör, starka. Ingen svaghet längre i någon del av det defensiva spelet. Liksom, man kan peka på så mycket för det. Koncentrationsmissa, fasta situationer. Det fanns ju i början av säsongen vi pratade där när de spelade in bollar bakom backlinjen i Norwich till exempel. Alltså, jag ser inga sådana där svagheter längre. I en sån här match i alla fall. Jag ser inga svagheter, utan de liksom, de känns bara otroligt solida.
Jag tror Alisson spelar väldigt stor roll i att han är tillbaks efter
definitivt
sin skada.
Både i liksom tryggheten med fötterna, men dels också med, som du säger, med att styra sitt försvar. Och sen då med den här extrema kvaliteten de har. För man tittar på alla tre mål så är det ju, det är världsklass över aktioner. Och det fanns en period, tycker jag, för direkt efter 2-0 målet i matchen, som vi kan komma in, eller vi kan nämna det direkt. Det är ju liksom, det går inte att göra bättre om man ska göra de där aktionerna som görs i det läget. Det är en kross med vänsterfoten, liksom, var hittar han den någonstans? Helt perfekt, bara rakt över på andra sidan. Och så bara mottagning och så svinga in ett inlägg som är slaget med kirurgisk precision. Precis förbi liksom tånageln på Fernandinho som slänger sig. Han gör ju ändå en okej defensiv aktion, Fernandinho. Det är klart han inte är på exakt rätt ställe. Det är klart att en annan mittback kanske hade nått den med lite mer längd, men han gör ju ändå, han offrar sig för att nå den bollen, går precis förbi, och sen den där nicken som är så otroligt väl avvägd, bara använda farten som finns i bollen, uppstuds, inte jätteenkelt, bara vinkla ner den. Återigen, tror en bättre målvakt hade gjort ett bättre försök att rädda den, men Liverpool, det finns liksom ingenting att göra bättre i det. Det är liksom bara lyfta på hatten, för alla aktioner är så bra. Och sen det jag skulle säga, direkt efter 2-0 målet där, så tycker jag att City gör ju en del bra saker i matchen. Alltså, de kommer till bra ytor, de börjar spela upp från Bravo. Bra fötter har han ju, inte lika bra som Ederson, men han är ju ändå värvad för att han är en sweeper-keeper. Och jag tycker deras uppbyggnadsspel är bra, de tar sig till bra ytor, kommer till intressanta positioner i matchen. Men när Liverpool väl får bollen så har ju de också så mycket kvalitet. Wijnaldum i den perioden, han är ju fullständigt magnifik. Han bara tar ner bollen, håller i den, ger laget tid, bara svingar en kross. Han också, bara rakt ner på andra sidan. De gör det med sån självklarhet just nu. Så att, det spelar ingen roll om City får tryck på dem. När Liverpool väl får bollen så har de så mycket kvalitet att de kan ta sig ur det där greppet som andra lag inte kan göra. Så att de var... City var bra. Jag håller med Guardiola om att man gör en bra match. Men Liverpool är också fruktansvärt bra.
Jag tycker just, Wijnaldum har inte fått så mycket rubriker just efter den här matchen. Jag tycker också att han var helt otrolig. Han har de här Moussa Dembélé-kvaliteterna nästan. Att han blir aldrig av med bollen. Han kan använda arslet liksom. Och hålla ifrån och hitta en vinkel. Och han blir aldrig av med bollen.
Och men på just ett annat de där sätt än Moussa Dembélé också. Moussa Dembélé var ju mycket fysik, den här rå, lite rivig och liksom sliter med händer och så. Wijnaldum har ju bara den där extremt låga pulsen, att han bara, när han tar in bollen så bara tiden stannar bara. Han behöver aldrig göra något förhastat, utan det är bara liksom ta in den, precis som du säger, använder den där hockeyröver för att hålla ifrån lite och sen bara hittar ut precis rätt alternativ varje gång. Ja, jag tycker han är otroligt bra. Vilken rollspelare på det här mittfältet också.
liksom passar ju så bra med de andra.
Och så tillsammans då med Jordan Henderson som ju liksom, med det han gör. Prata om det innan. Det, alltså, Trent blir väldigt hyllad. Du måste komma att Trent har liksom under alla matcher han har spelat när Henderson har spelat precis framför honom så har han ju fått 10 utskällningar per match för någonting han har gjort lite fel. Och det är ju den relationen de har. Och det är som att Trent hela tiden, varje gång han får en utskällning utav Henderson så, ja, man tar med sig det. Och sen nästa gång så ligger han lite bättre defensivt. Eller så har han liksom snappat upp den där lilla grejen lite grann. Du har ju träffat honom, Frida. Du ska få prata om ditt möte med Trent här alldeles strax. För det är en speciell figur. Minst sagt. Säga någonting om sista målet där också. Eller inte sista målet. 3-0 målet. Där Jordan Henderson drar ifrån. Och man har fått alltid så mycket cred för sina fotbollskunskaper. Det är ofta att han är liksom en ledare och han vinner mycket boll och han river och springer. Men han kan ju faktiskt spela fotboll också.
Han har ju generellt varit... Lite underskattad ändå, får man säga, att man har tagit hans roll i laget lite för givet. Och det var ju inte lätt för honom heller att försöka ersätta Steven Gerrard. Alltså det är ju dömt att misslyckas på början. Han har ju snarare fått göra om den rollen helt till sin egen. Och gör ju det faktiskt, som till exempel i den här matchen, att han tar det hårda arbetet på ett sätt som inte sådär jättemånga spelare ändå hade gjort. Plus då att han ligger bakom det här målet. Liksom, hur hamnar han där nere och drar in den bollen så perfekt? Han ger ju någonting som inte så många gör. Jag tror inte att man uppskattar hans kvaliteter tillräckligt, att man faktiskt kan göra det lite mer.
Mm. Säger väl ändå något att han startar framför spelare som Milner, Oxlade och Keita, hur mycket betydelse han har för det här laget ändå. Sen, ja, inlägget är ju perfekt, framförallt mot en målvakt som Bravo. Jag tror faktiskt en bättre målvakt i luften kan komma ut och tippa den, för den är ju ändå i 6-yard box. Så det är ingen boll med snö som är omöjlig för honom att nå, utan tajmar han bara den rätt så tar han ett steg ut. Jag menar, en riktigt bra målvakt i luften, Courtois eller någon sån där, då kommer man bara ut och tippa den där, tror jag. Men ja, det blev kostsamt för City att Ederson var borta också. För att,
Kyle Walker missar ju i sin markering.
Verkligen,
också.
Verkligen, det gör han ju.
Där ska ju inte Mané få nicka fritt så nära målet också, när det där ska han ju bara vara först.
Men där, återigen, det ramar väl in det där just med att Citys försvar är ju inte fläckfritt. Och ännu mindre såklart med hela Porto borta. Men det finns ju liksom svagheter hos Manchester City. Och de lag som utnyttjar dem, oavsett om det är Norwich, Wolves eller Liverpool den här hösten, kan ju besegra dem. Medan Liverpool inte har den typen av svagheter. Och det är klart att visst, de släpper in något mål mot Villa till exempel. Men då har de ju fortfarande den här garantin av att där extrema kvaliteten framåt kommer ju ordna två mål framåt i alla fall. Och så blev det ju den här matchen också. Jag tycker, om man tittar chansmässigt, så är det ju jämnt fördelat eller till och med övervikt för Citys del i matchen. Men de hade inte kvaliteten framåt, det hade Liverpool. Mm.
Tabellen då? Liverpool nu 8 poäng före Leicester som är uppe på andra plats. Vi ska prata lite mer Leicester om en stund där. Och 9 poäng före City. Det är ett betydande försprång.
Ja, det är ju definitivt deras titel att förlora i alla fall. Mm. Så kan man ju säga.
Det är så det känns nu. Ja, många drar ju parallellen till förra året när man hade ett försprång. Då ska man komma ihåg att City hade matcher i hand. Vid det tillfället.
Ja, det är därför jag aldrig hänvisar till 10 poäng, för då hade de ju matcher in hand.
Ja, de hade, även vid 7 poäng så hade de en match i hand och de skulle mötas. Så att, de var egentligen aldrig mer än 4 poäng.
Nej, och jag menar, vem kan se... Det är klart att Liverpool skulle kunna tappa någon match, men ser man... Jag tycker inte det handlar så mycket om dem heller. Det handlar mycket om City, tycker jag. Ser man dem, då måste ju gå rent resten av säsongen. Om de överhuvudtaget ska ha sportmössa och hänga med det här tåget. Och kan man se det utan Laporte? Hur många matcher har spelat nu utan Laporte? Och de har förlorat 3 sedan han blev skadad. Ja, säg att de har spelat kanske 6-7 matcher. 7 matcher i ligan sedan dess. Och förlorat 3 av dem. Det är inte så troligt att de går rent och bara börjar vinna varje match nu. Nej.
Och det är, statistiken talar ju också för, eller historiken snarare, för att det är bara Manchester United säsongen 93-94 som har haft en större ledning i tabellen. Och de vann ju givetvis det året.
Nej, jag skulle säga att
och de har Chelsea i nästa match, City. Och Chelsea är ju riktigt bra just nu. Dessutom, det blir en riktigt tuff match.
Ja, verkligen. Och jag menar, titta på Liverpool. De har ju nästan mött alla topp 6-lagen redan.
Det har de gjort.
Eller alla Big Six ska vi kalla dem för. Ja, de plus, är ju inte topp 6 längre.
Nej, alla Big Six plus Leicester. Ja.
Har de ju. Så att, nej, jag skulle säga att det här var titelrycket. Delar inte ut pokalen nu, men det var rycket som vi kommer titta tillbaka på sen och konstatera. Jag kan inte se någonting annat. Jag vet att jag sa det i fjol, men jag tror man kan göra det upphämtningen en gång, men att lyckas med den en gång till med det skadeläget de har sitt, jag kan inte se det, och jag ser inte några andra av de där två lagen som hänger på att de skulle ha stabiliteten för att haka på det som jag tycker just nu är världens bästa lag. Vi får komma ihåg det. Jag blev chockad inför matchen, det ska sägas. Jag tycker man underskattar Liverpool fortfarande. Alltså den stora massan runt om i världen tror jag fortfarande lite underskattar. Jag kollar på oddsen inför matchen. Och lägre odds på Manchester City-seger än på Liverpool-seger. På Anfield. Utan Ederson. Jag var chockad när jag såg det. Jag tänkte, var kommer de här oddsen ifrån? Jag spelar nästan aldrig nu för tiden. Men nu, ja fan, det är klart man lägger in pengar nu. Det var ju som att hämta pengar på banken, tyckte jag. Bara gå och hämta det från sin konto. För mig var det konstigt att Liverpool som inte förlorar på Anfield kan ha högre odds än Manchester City där. Och det var ett City som är i den situationen de är. Jag tycker man överskattar dem lite, och det kanske jag också gör, med den extrem högsta nivån de har. Mm. Och man underskattar Liverpool fortfarande lite grann. Just nu ser jag inget lag i världen som är bättre.
Mm. 8 gånger har Guardiola förlorat mot Klopp nu. Mer än någon annan manager.
Det finns ju någonting i det. Jag vet att de vidrörde det via satt. Men det finns ju någonting i att Guardiolas lag blir sällan utsatta för den här intensiva pressen som Liverpool kan ändå använda. Och de lagen som gjorde det back in the days, Espanyol hade ju väldigt mycket effekt av att spela högt pressspel med Pochettino mot Barcelona en gång i tiden. De dog ju sen i andra halvlek. Det här laget gör ju inte det. Det är ju helt otroligt vilka maskiner de är. Och det här tycker jag var intressant. Jag läste där på Athletic där med Klopps upplägg där. Jag visste inte om det. Visste du om det där med att de har lagt om träningstiden och tränar 4-5 på eftermiddagarna? Mm. Inte hört talas om något annat lag som har gjort det på det sättet som de har gjort det. Och det är säkert inte någon stor del i det hela. Men alla de här bitarna har ju lett fram till att de springer ju mer än andra lag. De gör det vecka efter vecka. Och de kan spela de här spelarna vecka efter vecka. Visst, han vilar Fabinho här nu mot Aston Villa. Och det
var mest ut på grund av det gula kortet, tror jag.
Det tror jag också. Och det är klart att han plockar ut någon spelare här och där, någon match. Mm. Men de spelar i stort sett samma elva vecka efter vecka efter vecka. Och den där trion där framme spelar otroligt mycket matcher. Och det är samma hårda jobb vecka efter vecka. Och det innebär ju att de har ett fysupplägg och en fys som andra lag inte har.
Jag frågade Klopp det också när jag träffade honom. Vad han skulle, om det är en sak han skulle få förändra, alltså i dagens moderna fotboll, vad skulle det vara? Och då förväntar man sig, eftersom han har pratat mycket om liksom spelschemat och sådär, att det är så tätt, så antog man ju att det var det han främst skulle vilja förändra. Och det sa han ju givetvis, att det är klart att det är ju för mycket alltså det är för många matcher idag.
Men så menar han landslag, tror jag. Alltså för många tävlingsmatcher för landslag, tror jag.
Ja, men han menar också att folk vill se en match varje dag.
Ja, absolut.
Men han sa det att hade vi bara fått mer tid att träna, så han alltså nämnde det säkert 4 gånger, hade jag fått ha spelarna mer och träna, så hade den här sporten tagit ännu fler kliv. Vi hade fått se ännu bättre fotboll i matcherna, för nu tvingas Liverpool och alla andra lag använda matcherna som träningstillfällen. Vilket är väldigt intressant att han ser det på det sättet. Att det är där vi gör våra misstag, det är där vi rättar till saker och ser vad vi kan förbättra. Och så borde det inte vara, utan han vill ha för mer. Jag var ju faktiskt på en av de här eftermiddagsträningarna. Fruktansvärda förhållanden. Regnade och 4 grader.
Mm. Det är Liverpool. Ja. Det är inte helt ovanligt att det ser ut sådär. Vi ska gå vidare till Leicester-Arsenal där. Men först vill vi ju höra om din resa till Melwood och Liverpool och ditt möte med Klopp och Trent Alexander-Arnold. Det kommer komma en massa texter om det här också, såklart. Men ge oss lite godis.
Ja, men det var intressant. Jag hade aldrig varit på Melwood innan. Och den är ju belägen, för de som inte vet hur det ser ut, så är den ju belägen väldigt intressant mitt i ett bostadsområde.
Och där Trent växte upp.
Ja, och ser ju ut som ett fängelse. För att det är höga murar och sån här taggtråd längst upp. Väldigt intressant bara det.
Men visst ser man in från vissa av de där bostäderna?
Ja, men det gör man. Dock så har de ju en plan i mitten med otroligt höga skynken. Så där har de ju sina träningar. Men målvakterna tränade ju, så att bor man i något av de husen så ser man ju definitivt målvaktsträningarna i alla fall. Om man vill spana in dem. Akademin ligger ju typ en mil därifrån och är helt nybyggd. Så de har ju jättefina faciliteter. Melwood härstammar ju från...
De ska ju flytta till Curb, de ska ju stänga Melwood. De ska
mycket snack om det.
Ja, men de ska göra det.
Jo, men det var mycket snack om varför man gör det och liksom lämnar den lokala förankringen och det där.
Jag kan förstå det på ett sätt, för det är ju ganska litet, så är det ju bara. Men jag fick träffa Klopp. Han var lite småsur när han kom, men sen tinade han upp.
Varför var han sur då?
Han var sur för att han hade fått lite fråga om Qatar.
Ja, du fick han direkt efter det där.
Ja, det var ju på gott och ont.
Så då började du med att mjuka upp med ytterligare en fråga om Qatar.
Det var kanske det han var rädd för. Han tänkte, herregud, de har dessa skandinaviska journalister som har mage att ställa sådana här frågor. Men jag körde en liten icebreaker och tog upp hans...
läger i Sverige, va?
Ja, hans första säsongläger med Dortmund, eller Mainz. Mainz, va? Mainz.
Vart var det någonstans i Sverige?
Det visste han inte själv. Han bara, nej, men det var vi någon, det var vi någon sjö.
Okej, ja, där.
Som hette, så sa han någonting, men jag bara stod där som ett frågetecken. Jag bara, kan det ha varit Ettran? Fast det är ju en flod, eller det är en flod, det är en å typ, eller ett vattendrag.
Ja, det,
alltså det stämmer ju inte heller. Nej, det var konstigt. Men ja, där blev han gladare i alla fall. Och sen till slut så var han på strålande humör. Så det var ju kul. Men Trent, det var han vi skulle komma in på, för att jag pratade med, ska jag berätta det?
Kör.
Vad hemskt det var. Att jag... Men ni vet så här, man vet inte riktigt vem man ska få prata med. Så helt plötsligt kommer James Milner och man bara shit liksom. Okej, och så börjar man ställa en massa frågor. Sen bara hör jag mig själv fråga James Milner om Boring Milner-kontot på Twitter. Och jag, du vet så här, när man börjar ställa en fråga så bara känner man varför tänk så blir han, tar han illa vid
sig. Han har fått den frågan förut.
Ja.
Jo, men jag bara tänkte att han är kanske trött på det. Och man är lite rädd att han ska reagera. Som tur är så var han jätteskön. Så han svarade bra på det. Och
vad sa han då?
Nej, men han sa bara att det är kul att folk, eller att supportarna liksom skojar och är engagerade i det jag gör. Och, alltså mer sådär allmänt. Men Trent Alexander-Arnold, denna spelaren var jag definitivt mest fascinerad över när jag åkte därifrån, för att man har ju hört talas om det här hjärnpsyket som han besitter, men det är ju ganska lätt så där för folk att bara slänga ur sig att ja, men Trent Alexander-Arnold, han har verkligen bra inställning. Det här var ju någonting utöver det vanliga, och jag insåg det för att jag inledde, tror jag, med att fråga om man har någon hobby vid sidan om fotbollen. Och då tittar han mig jätteseriöst i ögonen och bara, nej, sa han. Och så förväntade jag mig att, ja men, måste ju komma någonting. Så var han tyst ett tag och bara, nej alltså, jag umgås ju med min familj och sånt väldigt mycket. Ja, sa jag, men du, är det verkligen, det kan ju inte vara fotboll 24 timmar om dygnet. Jo, sa han, det är det. Jag tränar, sen kommer jag hem och så tittar jag på fotboll. Eller så spelar jag fotboll, alltså FIFA. Men det är alltid fotboll, så. Det är ingenting annat. Och jag bara, men blir du inte trött på det här? Han bara, nej, jag älskar fotboll. Han sa det med sånt eftertryck också. Att han verkligen, 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 verkligen älskar fotboll. Och vi pratade om pressen och så här, hur man hanterar det när man är 20-21 år gammal. Och han var ju yngre än så när han kom fram. Och då sa han bara att det gäller bara att ta en dag i taget. Man måste älska varenda sekund. Och till och med en dag som den här då, när det störtregnade och var kallt och jävligt, så sa han ändå att jag älskar varenda sekund av att vara ute på planen. Inte på samma sätt som till exempel en Champions League-final, för det är någonting helt annat. Men att man hela tiden uppskattar det man gör och att man hela tiden brinner för det. Jag bara menar att det är inte konstigt att man blir bra på någonting då om man har den inställningen som han har. Det är ju helt sanslöst egentligen. Och det kändes verkligen som att allting han sa var väldigt genuint. Det var ingenting han sa bara för att. Så det var, nej, häftigt.
Ja, det är ju någonting som har omtalats många gånger just med Trent. Att han har ett helt extremt alltså mental styrka. Jag minns en intervju med James Milner där de frågade det liksom. Kan vi förvänta oss fler liksom Trent Alexander-Arnold komma från akademin i Liverpool och så vidare? Han ett exempel för alla andra, så sa han, ja, man kan ju inte heller förvänta sig att alla har den mentala styrkan som just Trent har, för det är någonting som, det är ju kanske också någonting som James Milner också delar med honom, som ju bestämde sig som 16-åring att han skulle äta rätt, han skulle aldrig dricka, han skulle aldrig röka, han skulle aldrig gå på en fest, han skulle bara spela fotboll, han skulle liksom, du vet, han pratar spanska med sina barn för att ge dem bättre förutsättningar i livet och såna här saker. Att de är extrema människor på det sättet, och Trent tillhör ju också det. Synd att du inte fick träffa Andrew Robertson, du hade kunnat fråga honom.
Ja, men det fick jag. Men jag pratade, jag intervjuade inte honom, men jag, han var i min närhet. Han var ju väldigt... väldigt sprallig människa. Mm. Otroligt skojfrisk och,
ja. Kan du fråga till honom om fågeln som följer efter honom? Jag är nämligen övertygad om att han har en fågel som förföljer honom. När han går hemifrån och så har han en fågel som följer efter honom hela tiden, som han är rädd för.
Jag kan nämna en annan grej också, för att det finns ju en skillnad. Ja, men till exempel, Manchester United är ju det värsta exemplet som man alltid drar. Alltså när man ska beskriva hur klubbarna och spelarna är. Och i United är det ju så, de är ju så himla restriktiva, och spelarna pratar sällan med media, de tittar en sällan i ögonen, alltså det är på en helt bizarr nivå. Och sen så kom man in, för jag var så kall så jag trodde jag skulle dö, och sen så fick jag då, så sa de då, men gå in i gymmet och så kan du ta en kaffe där och lite så, ja, men vad bra. Så gick jag in där och så tog en kaffe. Så har Salah precis tränat i gymmet och kommer liksom ut därifrån. Tittar in i ögonen och säger liksom hej hej. Sådär, jag är inte på svenska då. Men ja,
det här hade varit en grej.
Det var sjukt. Hej, hej på svenska. Ja, men liksom att han hur säger man? Att han ser att man är där och han hälsar. Han förstår, det är klart att han förstår att man är journalist, för att han hälsar ju på de andra journalisterna som också stod där. Men att man som en stor världsstjärna ta sig tid och göra det. Det är inte helt självklart i den här världen. Men det säger väldigt mycket om en karaktär. Och det säger väldigt mycket om ett lag också. Att de behandlar människor likvärdigt. Jag tror att det är där United har gått snett. Faktiskt.
Vi kanske får skriva någon slags varningstext då till att det blir mycket Liverpool i det här avsnittet. Nu måste vi gå vidare, känner jag.
Ja.
Det ska bli väldigt intressant att följa dina och läsa dina texter som kommer utav det här framöver. Några har ju redan publicerats.
Ja, Klopp är ute.
Klopp är ute, men det kommer kommer mer.
Det kommer.
Ja, härligt. Leicester, Arsenal 2-0.
Ja, det var inte lika muntert där. Eller i Leicester-läget var det.
I Leicester-läget var det såklart det. En otroligt underhållande match ändå. Det hände ju så fruktansvärt mycket åt båda håll, ska sägas. Arsenal såg ju väldigt, väldigt bra ut framåt, tycker jag. Även om de inte fick in bollen så ser de ju verkligen intressanta ut framåt. Lacazette och Aubameyang och med flera, ska sägas. Men bakåt så är det ju, det är hönsgård. I stort sett varje gång Leicester, som ju också är väldigt fina offensivt, med mycket, alltså med Madisons liksom lurighet och Jamie Vardys liksom riv och slit och djupled och hans liksom aggressivitet.
NDD.
Och NDD och där. Men det var väldigt tydligt att Leicester kunde på något sätt hantera ett bra Arsenal med sitt försvarsspel. Arsenal kunde inte hantera Leicesters anfallsspel på samma sätt. Jag tyckte det blev ganska uppenbart skillnaden mellan de här två lagen i den här matchen. Håller med mig?
Ja, och då ska man också komma ihåg att Arsenal var ju betydligt lägre än vad man fick knippa med dem, och definitivt vad man fick knippa med Meris liksom filosofi när han kom till klubben. Det var ju mer liksom hög press och så vidare. Nu kommer de till Leicester borta och har väldigt stor respekt för dem. Det är väl credit till Leicester att de har varit så bra så att Arsenal kommer dit och har så stor respekt för att de står i 5-2-3 på egen plan halva och egentligen bara positionsspela, låter de ha bollen i backlinjen. Det är ju inte det man riktigt förknippar med Big Six-lagen, att de låter mot sådana bollen sett till de senaste åren. Men det visar väl också dels Leicesters utveckling såklart, att de har bra spelare, bra lag, men också att Arsenal har ingen självförtroende riktigt nu. Då pratar jag bara specifikt om deras försvarsspel som var betydligt lägre än vad det brukar vara. Och mer passivt så än vad det brukar vara. Sen håller jag med dig om att det är ju fortfarande för osäkert där bak. Det duger liksom inte. Det finns ingen trygghet i att de skapar ju chanser Arsenal i den här matchen. Gör inte mål själva, men bakåt så kommer det rinna till. Och det får mig att tro att det blir svårt att åtgärda det här bara med en quick fix.
För jag tycker de är liksom ganska jämnbördiga offensivt, att båda två är väldigt liksom pigga, rappa, kreativa i anfallsspelet och så vidare. Bara att det ena laget hanterar det bättre än det andra helt enkelt.
Ja, och det är väl inte som att alltså Aubameyang exempelvis lyfter man ju i princip efter varje match, och samma med Lacazette, för det är ju oftast de två som ligger bakom det mesta, och det är ju två spelare som alltså många klubbar hade velat ha. Och ja, det är klart att Guendouzi är en ljuspunkt också för dem, och det är klart att det finns positiva aspekter med Arsenal, men det är väl lite därför också man är förundrad över att de aldrig lyckas. Det aldrig känns som att de kommer framåt, utan att det känns som att de har sina problem vecka efter vecka och är oförmögna att åtgärda dem. Och det är ju därför man börjar undra också då om Emery är rätt man för att göra det. Nu kommer det ju rapporter om att Torreira är lite missnöjd med sin situation, vilket inte är särskilt märkligt egentligen. För han får ju nöta rätt mycket bänk, och när han inte får göra det så... Ja, verkar han ju inte komma till sin rätt heller egentligen.
Och spelar han väl till höger på någon slags diamant, va?
Ja, alltså det skulle man kunna säga.
Han har ju fått skohorn. Det känns ju som att Emery egentligen inte vill spela med två anfallare samtidigt. Men han har fått skohorna in Lacazette här, med tanke på att han är... Att de har båda de två.
Ja, han får ju inte riktigt rätt på balansen på mittfält och uppställning överhuvudtaget, känns det som. Att han fortfarande, att han inte riktigt vet fortfarande vilken hans bästa elva är, så att säga. Det vet han kanske, men jag tycker inte att han visar det, eller att man har inte sett det.
Özil från start. Det har väl kanske inte trott skulle hända så många gånger, men ändå med... inblandad i en hel del, ser ändå ganska pigg ut offensivt.
Vad brukar man säga, den enes död, den andres bröd?
Är ja, för nu är det ju Xhaka som är ute i kylan istället. Och han öppnade ju för det. Det kanske är så att Xhaka har spelat sista matchen för Arsenal. Han verkar inte vara intresserad av att göra det ännu mer.
Nej, det finns ju mycket intressant kring det där. Det är alltså att Xhaka inte har bett om ursäkt till lagkamraterna, vilket har gjort att då Aubameyang har fått lagkaptensbindeln, och Aubameyang då i sin tur fått lagkaptensbindeln, men det finns då internt i Arsenal en del frågetecken kring det. Bland annat då för att han ska ha varit väldigt kärvänlig med de här Arsenal TV som har rätt speciella intervjuer där de det är inte direkt någon vanlig officiell tv-kanal för klubben så att säga, skalar av budskapet lite grann, utan det är verkligen bara rakt ut, och de hittar de mest frustrerade supportrarna i de mest frustrerande ögonblicken varje gång. Och jag kan ju tycka att jag tycker det är rätt underhållande att se dem där, det måste jag erkänna. Jag finner stor humor i att se dem.
Det är härligt, men, med känslor.
Ja, precis, och så de lyckas ju verkligen hitta karaktärer varje gång till det där programmet. Men då ska han alltså ha likat massa inlägg av, det är faktiskt fantastiskt, 2019, att man kan bli ifrågasatt som lagkapten av en like. Men han har likat inlägg av de här, och dessutom låter en av dem där för Arsenal TV sitta i sin VIP-box där, och det ses inte med blida ögon i Arsenal då. För att de är extremt kritiska mot både klubbledning och andra spelare, och det är kanske inte så bra då som kapten om man uppmanar till ännu fler av den där typen av verbala påhopp som det...
Var ju oerhört drivande i hela Wenger out.
Ja, liksom... absolut. Och nu är det Emery out där, ja, såklart. Ja, nej, men det är ett inslag i hela Arsenal-världen, ja, den ja, tv-kanalen.
Absolut, är de är oerhört ganska... centrala.
Ja, det är de.
Det fördes ju en ganska intressant diskussion också huruvida någon i dagens Leicester, eller snarare huruvida någon i dagens Arsenal skulle gå in i Leicester för tillfället. Och många kom fram till att ingen skulle kliva in. Och klart att man liksom nämnde Aubameyang till exempel då, som ändå är...
ja, så vad ska han inte heta Vardy liksom?
Ja, men precis. Och då kom man fram till att Vardy är ju faktiskt snäppet vassare för tillfälligt. Men det säger ju lite också om att Leicester har ju uppenbarligen gjort någonting som gjort någonting väldigt rätt medan Arsenal har gjort någonting väldigt fel. Och då kan man ju bara titta på rekryteringarna som Leicester har gjort. Jag menar, vi har pratat jättemycket om Soyuncu i den här podden. Liksom varför har ingen annan plockat honom till exempel? Sen kanske Arsenal har ambitioner att spela på ett helt annat sätt än vad Leicester har haft ambitioner att göra, och så har man tittat på en liten annan typ av mittback. Men jag menar, det kvarstår ju fortfarande ett faktum att Arsenal står ju med mittbackar som kanske inte är helt tillförlitliga alltid. En sån som Roberto Pereira till exempel. Varför plockade ingen honom?
Ricardo, förlåt. Nej, det är absolut en relevant fråga. Jag kan känna också John Evans. Nu vet jag att det var rykten om Arsenal och John Evans förut när han var i West Bromwich där. Och jag vet inte hur de diskussionerna gick då kring det, men tittar man på han idag så är det ju en av ligans bästa mittbackar den här hösten. Och återigen tillbaka på Manchester United, som såklart gjorde ett jättemisstag som ett släppte honom. Han var väl inte en fanchal mittback direkt. Och sen sålde man för en ringa summan av 6 miljoner pund, vilket är extremt lågt om man tittar på andra spelare. Vad hade en av ligans bästa mittbackar kostat idag på dagens marknad? Det är betydligt mer än 6 miljoner pund i alla fall. Och Leicester, ingen slump att det är de som är där och hugger och plockar upp. Tielemans, Harvey,
Madison.
Och NDD på hand, alltså när han kom också. Ung, lovande.
Listan kan göras lång.
Och vi kan ju fortsätta till den förra generationen också med hur de snappar upp Mahrez och Kanté och så vidare. Från,
precis, någonting gör uppenbarligen väldigt rätt där.
Så är det, ja. Tänkte på grejen så den här matchen och tittade på Jamie Vardy. Man har ju tidigare sett honom som den här, alltså extremt, bara mest djupledslöpande liksom omställningsspelaren. Men sättet som han nu trakasserar försvarare på genom sitt sätt att...
Trakassera är ett bra ord
på svenska.
Ja. Nej, men genom att pressa, riva och slita, han påminner rätt mycket om en viss Luis Suarez.
Ja.
Och jag undrar om Brendan Rodgers har...
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
För Brendan Rodgers liksom peak i livet var ju när han liksom fick Luis Suarez upp på den nivån han då hamnade under tiden i Liverpool. Och som han sidare såklart tog med sig till Barcelona och så vidare. Jag känner att Jamie Vardy har haft en utveckling som påminner lite grann om det. Nu var ju Suarez ännu rivigare, kanske jobbigare spelare än så. Men det känns som att Vardy har lagt till den här liksom pressen, det här med att vinna mer andra bollar. Sättet som han är inblandad i 2-0-målet här är en typisk sån där. Han får fram en tå, han är där och han sliter och han ger inte upp, och att han får fram den där bollen till Madison som då prickar in tvåan. Jag tycker han har höjt sig. Jag tycker han har vuxit och blivit mer. Och jag tycker han påminner en hel del om faktiskt Luis Suarez i sitt sätt att spela.
Det är intressant också utifrån det faktum att han var ju själv lite sådär. Han lindade ju in kritiken lite, men läste man mellan raderna var det ganska bäst kritik från hans sida mot Claude Puel då, att de försökte ju spela mycket. Det var enklare för honom förut när han fick springa mer i djupled och så vidare. Han fick den här bollen direkt in bakom och så vidare. Nu spelar de ju mer ett possession-spel. Och han gör mer mål än någonsin. Mm. Och,
ja, det är ju inte bara ju, omställningen.
Nej, liksom. Precis. Det är liksom, han har ju blivit en mer komplett forward. Och det är klart, i den här omgivningen så tror jag många forwards hade gjort mycket mål. Alltså det är ändå Maddison, Tielemans. Det är riktigt bra spelare runt omkring honom. Men han har ju blivit bredare i sitt register. För nu är han ju även en väldigt skicklig allround forward den här hösten. Och det är ju häftigt.
Ja, för jag såg, det var liksom sådär, minut 79 eller något sånt där. Och Arsenal hade bollen ganska tryggt, kändes det som, hos sin backlinje. Och så såg man Jamie Vardy ta liksom bara en maxlöpning rakt ner mot vem det nu var som stod med bollen. Och det kommer man ju ihåg som Liverpool-supporter, att det fanns en forward som gjorde det. Helt vansinnigt, kände man. Men det satte den där lilla extra pressen på försvararen hela tiden, att inte få en sekund till att spela upp bollen. Och jag kan inte minnas att jag såg Jamie Vardy göra det på riktigt samma sätt tidigare i karriären. Han är imponerande. Upp i ensam skytteligaledning nu då. Igen, Jamie Vardy.
Det är där han ska vara.
Det är där han ska vara. Jag tror att han kommer också vara där under stora delar. Utan han kan mycket väl vinna skytteligan den här säsongen. Jag tror han kommer fortsätta göra mål. Faktiskt. Ska vi lämna Leicester och Arsenal. Leicester nu som då parkerar väl 9 poäng före Arsenal nu. Upp på andra plats.
Ja, det är också ett avstånd.
Sanslöst.
Det är också ett avstånd, ja. Manchester United har vi haft en del att säga om de senaste omgångarna. Igår på Old Trafford så fick man äntligen se lite, liksom, lite vad ska man,
fart och fläkt.
Fart och fläkt och en övertygande seger, ska sägas. De var det bättre laget och de
kunde ha vunnit större
och de vann med emfas, det ska jag säga. Ja. Och det var verkligen firma Rashford, Martial visade upp vad de kan, och det kändes jag tror det var ganska bra stämning på Old Trafford efter den där segern mot Brighton igår.
Det tror jag. Det har inte varit så många matcher som du säger som har vunnit övertygande. Det är ju Chelsea-matchen i premiären som siffermässigt var övertygande, men som kanske inte spelmässigt i stora delar av den matchen var det. Jag tycker att det finns en del positiva tecken just nu i Manchester United. Då säger jag inte i perspektivet att allting kommer att, liksom kurvorna bara kommer att vara spikraka uppåt. Men jag har ju varit väldigt kritisk mot Fred och Scott McTominay. Och det är väl till viss mål fortfarande, men jag får ju ändå, jag är inte bättre än att jag kan ändra mig på den punkten, att just nu så har de varit bättre de senaste matcherna. Scott McTominay har ju varit en av lagets bättre spelare den senaste månaden. Väldigt, väldigt effektiv tycker jag mot sämre motstånd, där hans fysik får ut väldigt, eller får väldigt stor effekt av hans fysik. Han kan springa, vinna bollar och han får tid med den också. Och då blir han inte lika begränsad i passningsspelet. Då kan han liksom fördela bollen på ett ganska enkelt sätt. Fred tycker jag har visat nu faktiskt register i passningsspelet som jag inte såg i hans debutsäsong. Nu slår han faktiskt in rätt mycket passningar mellan linjerna så där, som riktigt skickliga defensiva centrala spelare gör. Så att just nu tycker jag att han är ganska bra på att styra rytmen i Manchester Uniteds spel. Och det är återigen mot sämre motstånd. För det är en annan sak att åka till Anfield och göra det där borta, såklart. Sen, jag har hyllat Daniel James tidigare. Jag tycker att han har varit ett av ligans faktiskt största utropstecken den här hösten. Jag tycker att han är ett av höstens fynd faktiskt. Sett till pengarna de köpte honom för, sett till vad han har gett laget. Han får ju perfekt matchbild nu, för då tar de ledningen i den här matchen. Då får ju han springa på det där sättet som nästan bara han, det är väl några till i ligan som kan det, men han har inte bara speed, utan han har ju dessutom en otroliga lungor som gör att han kan ta de där löpningarna om och om och om igen. Och det är inte lätt att möta Daniel James om man ligger under och så får han de där omställningsytorna. Han hade ju kanske inte alla sett i highlight-sveper, kanske bara sett målen svepa förbi. Men han hade ju en fenomenal prestation där han får en sån där kontring och fintar ner backen och släpper bollen exakt i rätt ögonblick till Rashford, som gör faktiskt hustens miss. Jag vet inte hur han lyckas bränna helt upp ett mål i den situationen från 3,5 meter. Och sen såklart, du nämnde Martial där. Det är ju en jättestor faktor att han är tillbaka. Att de får ytterligare en spelare där framme som har speed, som kan slå sin gubbe och som dessutom gör att Rashford inte behöver spela i den där centrala positionen, utan han kan flyta runt lite mer. Och med de där tre så är det ju, det går väldigt fort.
Det går extremt snabba fötter på alla tre. Och en från tre, och liksom i rätt ålder och sådär. Det där är vad de behöver just nu.
Men det är ju återigen det där. De måste få första målet i matchen. Annars så har de inte kvaliteterna. Än fortfarande.
Jag ska bara sticka in att det var ju den yngsta line-upen för säsongen.
Ja.
23 år, 350 dagar.
Ja, det är väldigt
kan ni gissa vem som har ställt ut det äldsta laget i en match?
I en match?
Den här säsongen.
Jag skulle tro att det är City också.
Nej. Man blir inte jätteförvånad ändå att det är Crystal Palace.
Nej, det är klart. Det är
29 år, 63 dagar mot Sheffield United.
Kan ju nämna där också, Brandon Williams har ju spelat en del matcher här på slutet. Mm. Vänsterback, och det är ju en position som har haft jättestora problem i när Luke Shaw varit skadad. Men han har ju varit tillräckligt bra nu, tycker jag, för att claima den platsen även när Ashley Young är tillbaka. Så att, får se vad som händer där. Född 0-0.
Lindelöf fick lite beröm också efter den här matchen, efter några tuffa,
skönt
tuffa omgångar. Tror jag var nyttigt. Och var väldigt bra också.
Ja, för det har nog varit ganska skönt för honom att Juan Sebe har haft sina skadebekymmer. För att annars så tror jag faktiskt att det hade varit mycket möjligt att han hade fått chansen. Och då är det ju möjligt också att han inte hade släppt platsen efter det. Så det är skönt för Lindelöf att få lite upprättelse.
Uppåt för United, uppåt också för Chelsea som fortsätter vinna. De är inne på en allt mer imponerande segerrad där. Har väl 6 raka segrar nu, tror jag. 2-0 mot gamla Palace då, som vi var inne på. De hade väl inte riktigt den medelåldern just i helgen, men De var aldrig riktigt med i den här matchen. Chelsea, även att målen dröjde och de kanske inte hade sin absolut mest flytande anfallsfotboll som vi har sett dem ha i vissa matcher då. Det faktiskt tydligt att de saknade Jorginho centralt för att låsa upp motståndaren med sin fina fot. Men Kanté är ganska bra han också.
Ja, men det är väl det som är grejen också. Lampard sa ju trots allt det att han har inte velat att Jorginho ska spela så mycket som han har spelat, för han har velat vila honom. Ska komma ihåg att Jorginho har spelat typ alla matcher i alla competitions. Så det var skönt för honom att Kanté, det var väl troligtvis därför Kanté vilade också mot Ajax, det var för att han skulle vara redo att spela så mycket som möjligt.
Och Mason Mount från start också, det var man ju lite bekymrad över när han klev av där mot Ajax.
Läkkött han har alltså. Det här har ju hänt förr. Det var ju samma efter Valencia-matchen när man tänkte att nu blir han borta ett par veckor. Nej, tillbaka i startelvan.
Ta en sväng ner till Marijana Kovacevic nere i Belgrad där. Det tror jag alltid om dem där som gör mirakel comeback. Stått och smöjt in vätskan från Stars moderkaka där. Det är oldest trick in the book.
Vi bara nämna Ajax-matchen också lite. För att den var ju...
Den var ju helt
vansinnig. Det var ju bizarr.
Ja, men, och dessutom att gå från en sån match till liksom serielunken och möta ganska svåra Palace och göra det så övertygande för det här unga laget. Det är imponerande. Säger någonting om mentaliteten. Men den var ju bland det galnaste.
Ja, mådde typ inte bra efteråt. Eller det var för mycket att ta in. Det hände för...
Apropå sådana här saker som aldrig sker, som ändå kan ske. Har man sett en sån situation någon gång med 2 röda kort överhuvudet på alla fotbollsmatcher man någonsin har sett? Som har ju aldrig någonsin sett det. Däremot har man har ju sett situationer där det skulle kunna bli 2 röda kort. Men när domaren då är för feg. Alltså då tänker jag så här, du vet, tacklingar. Först kommer en tackling och så kommer ytterligare en tackling från en annan spelare. Det kan jag ändå dra mig till minnes att jag sett. Men då är domaren ofta för feg för att ta 2 röda kort. Och då skalar han ju ner den andra. Antingen blundar han helt för den andra tacklingen, eller så, okej, vi nöjer oss med ett gult på den andra. Men just det här så blir det ju en med VAR också. Liksom, en sån hand, så ja, det är liksom, går inte att inte döma gult kort på den. Liksom.
Nej, Ten Hag, han var ju inte jättenöjd.
Nej, det kan man ju förstå.
Alltså, han sa det på ett väldigt bra sätt så i skrift sen, men alltså, han sa det med så hård ton. Ja, han var inte speciellt nöjd. Men kanske ska nämna det också att där kommer ju faktiskt att göra Lampard ett drag, för att det såg ju inte jättebra ut för Chelsea där i första halvleken då. Byter ut Alonso redan i paus, sätter in Reece James, och där har vi ju nästa superspelare, tänkte jag säga. Nej, men nästa talang då från akademin som kommer säkert bli väldigt, väldigt viktig, för att starta den här matchen mot Palace gör det ju återigen väldigt, väldigt bra.
Tar bort Wilfried Zaha.
Ja.
Defensivt. Då ska ju dessutom ha en inläggsfot som är utöver det vanliga. Det är därför jag jämförs med David Beckham av alla människor. Och det är ju ganska förpliktigande att göra det när det gäller inlägg. Så att, jag tror också att det är en spelare, som du säger, som vi kommer se väldigt mycket mer av i startelvan nu.
Aspilicueta hade ju startat 73 raka matcher för Chelsea i Premier League innan den här. Men det är, han är ju på väg ut, förlåt, det är jättehemskt, men han gör ju sin, troligtvis sin sista säsong på den här nivån, skulle man ju kunna tro.
Ja. Och Tammy Abraham och Pulisic i protokollet igen. De levererar de där två nu. Pulisic som vi började säsongen på bänken och hade lite svårt att ta den där platsen och komma in i laget och hitta sin plats. Nu verkar det som att det flyger även för amerikanen. Så det är alltid så... Jag vet inte, jag gillar ju när det är intervjuer efteråt och alla är britter och så är ni amerikan, och så får man det där amerikanska sportsvaret som alltid är så, de är så jävla bra på det. Det är som att de har tränat hela livet liksom. De säger ingenting, men de är så jävla liksom,
ja, det är inte klyschigt ändå, men de säger inte så mycket.
Nej. Mycket spirit.
Ja, det är jävligt pleasant liksom hela tiden. Jag gillar det liksom, lilla kryddan i den vanliga brittiska fotbollsintervjun.
Fast det finns ju ingen Michael Antonio aura över den typen av intervju. Alltså, nej, ingenting av det här spontana, genuina liksom. Eller Matty
Longstaff.
Men det
finns ju. Det finns ju liksom i Premier League. Det tycker jag alltid. Varenda säsong så har vi ju några intervjuer som vi hyllar sådär. Jag gillar det här.
Charlie Austin.
Men det var en, när de försökte gå på djupet nu, för nu har det ju gått otroligt bra för Chelsea den här senaste tiden, och så försökte de gå på djupet med liksom, vad är det som Lampard har gjort, alltså hur har de lyckats komma till det här stadiet, och man ska ju inte underskatta att många av de här spelarna, ja, Pulisic har ju ingen bakgrund i Chelsea, men att många av de övriga spelarna har ett väldigt, väldigt stort hjärta för Chelsea. Ibland tror jag man underskattar alltså styrkan i det, att verkligen brinna för klubben man spelar för. Och Mount sa det efter Palace-matchen att i halvtid så hade de ju kollat upp resultatet då i U18-matchen, för de mötte Tottenham på bortaplan. Alltså att det finns en sån genuin känsla för klubben som jag tror att de bär med sig ut på planen. Och det är säkert, ja, samma sak med Liverpool, det är ju många spelare där som har ett väldigt, väldigt stort hjärta för klubben också.
Och det här är ju ett gäng som växer ihop nu. De växer ju upp tillsammans här. De vet ju också att de klev in i den här säsongen med väldigt märkliga förutsättningar, och Frank Lampard kommer in och är legend, men han är ny och han är ifrågasatt, och de kommer in och måste leverera sådär. Och så får de det här oerhört positiva tillsammans. Och det här är ju precis det. Det är ju liksom det bästa sättet att bygga ett lag på. Det är ju att ha unga, talangfulla spelare som utvecklar varandra, som drar varandra framåt och som får en gemensam historia tillsammans. För de kommer ju i framtiden kunna gå genom väggar, inte bara för tränare men också för varandra, liksom för det här laget.
Balanserat då med rutinerade, erfarna spelare som Jorginho, Aspi, alltså
Kanté. Och sådär. Och det ser oerhört intressant ut.
Två, tre års sikt. Ja. Så, och det, jag tror också de har en fördel av att, ja, men nu signar ju Hudson-Odoi ett längre kontrakt. Jag tror inte det är någon av de här som, dels av den, det som du säger, Frida, de har mycket hjärta för klubben, men jag tror inte de är, det var Hudson-Odoi som var bra nog för att bli köpt av en annan klubb. Som Bayern kan titta på och säga, ja men han plockar vi. Tammy Abraham är ju bra nog, men vilken klubb ska få loss honom från Chelsea nu? Mm. Nej, det är ingen... Alltså jag tror att de får jobba med det här materialet nu ett tag.
Jag tror också.
Och
de är ju... Med tanke på att de inte har köpt någonting. Och de har sålt Eden Hazard för en och en halv miljard. Eller man kostar en miljard. det är ju rätt gröna siffror på bankkontot, ja, också. Så att de behöver ju inte sälja någon för att finansiera liksom någonting annat, om nu man behöver ha in en jättedyr mittback för att ta nästa steg eller vad det nu kan vara, va?
Vilket också måste vara fantastiskt, för det sägs ju nu att de sitter med en budget där på typ 1,2 miljarder som de kan spendera i kommande transferfönster när de väl får värva. Men det finns ju ingen anledning att hetsa fram någonting. Det är ju bättre att verkligen som lite som med Pulisic. Det var ju faktiskt en spelare som man hade kollat på under väldigt lång tid, att man faktiskt kan ta det lugnt, slappna av och göra strategiskt bra värvningar istället för att hetsa fram någonting.
Ja, det är otroligt viktigt. Sen är det ju häftigt också med, vi pratar ju om par, tre, fyra stycken inför säsongen, men det är så många fler som har kommit nu. Tomori hade vi ju inte räknat med i en startelva när säsongen startade. Vi hade räknat med Odoi när han var tillbaka från skada. Vi räknat med Abraham.
Vi hade räknat med Mason Mount. Jag glömde bort Rydiger helt. Alltså jag tänker inte ens på Rydiger längre.
Och sen nu kommer Reece också här och som tror jag kommer spela in sig i startelvan nu. Och då ytterligare en. Alltså det var som vi sa här för någon vecka sedan, man gillar det här Chelsea. Ja. Alltså man gillar ju att titta på dem nu, match efter match. Man är nyfiken på dem. Man uppskattar att se deras spel. Du sa där att de inte var lika, spelet flöt inte lika bra nu mot Palace. Men jag tycker när man tittar på deras spel, så det finns ju en tanke med det. De hittar intressanta ytor på ett enkelt sätt nu. Så det finns en grund som är väldigt hög. Alltså. Mm.
Jag jobbade med en gammal man, tänk sig, man är ju 58, då får man ju, det är ju gammalt. Och han är född och uppvuxen i West London, men är Fulham supporter. Och sa just det, hur jobbigt det är nu att Chelsea faktiskt har blivit ett likable team. Och det känns inget bra, för att Chelsea ska ju vara den klubben man avskyr för att de är så vedervärdiga. Nu är de inte det längre helt plötsligt.
Nej, det är de inte. Vi måste vidare, klockan springer på, vi har ett par matcher kvar att prata om. Spurs, Sheffield United, 1-1. Visst var det på hemmaplan för Spurs?
Mm.
Det var det. Gropen ser djupare och mörkare ut för Pochettino och gänget för varje vecka, känns det som här. Det var en väldigt omtalad VAR-situation som fick Gary Lineker att gå i taket. Vi var inne på det där, hur tidigt ska man titta? Det var en tånagels offside, liksom en och en halv spelsekvens innan målet som ju kom, och så blåstes det av för VAR, och så var det väl ändå inte tänkt att fungera. Känner väl alla, tror jag. Jag hade faktiskt min kära far på besök i helgen, när vi satt och tittade på det här, och han har alltid varit en väldig VAR-förespråkare. Rätt ska vara rätt, och han är så jävla, han är ju i den åldern då filmningar är det som förstör fotbollen mest av allt, och äntligen ska VAR komma in och ta hand om det här otyget. Men han, just den här situationen, då tröttnade han också. Alltså, hur fan kan de klara av det här så dåligt, var hans inställning. Och det undrar man sig. Jag har pratat om det här innan, men ja, det var ett mål som borde ha godkänts.
Eriksen på bänken, fick inte komma in.
Nej.
Även i ett läge där de behövde göra mål.
Ja, han har inte haft huvudet på rätt ställe, det har vi varit inne på. Och det flyter inte.
Nej, och det är ju oroväckande också, för Moussa Sissoko fick ju den frågan, vad är det som inte stämmer i Tottenham? Och sa rätt ut att jag vet inte. Det är någonting som inte fungerar, och jag vet inte, och ingen annan verkar heller veta. Det är ju lite oroväckande när man har kommit till den punkten, att man inte ens vet vad man ska förändra för att man ska få tillbaka den här vinnarmentaliteten.
Minuspsyke, helt enkelt. Nej, men det, man får känslan av att det bara inte, det känns inte så glatt och pikt och muntert. Och det är klart, när det går dåligt så gör det ju inte det. Men det känns som att det inte riktigt finns någon jättebra väg. Så Sheffield gör det ju jättebra, såklart. Och jag menar, de är uppe på en nivå där ingen förväntade sig att de skulle vara. De är ju på samma poäng nu som Arsenal, va? Den här 9 poäng bakom. De är ju uppe på femteplatsen, va, Sheffield?
Stämmer. Ja.
Och de åker ju härifrån och är missnöjda, såklart.
Ja, och det är ju de som känner att de har blivit rånade. Ja, det är ju helt otroligt. Och de fortsätter. Imponera Sheffield onekligen.
Nu får du prata om din favorit, Silva. Nu är han tillbaka igen ju.
Ja, precis.
Geni.
Everton tog en viktig trepoängare mot Southampton.
De är trots allt bara 3 poäng från femteplatsen.
Mm. Ja, det är otroligt.
Har du hört vad han gjorde, vad han gjorde på presskonferensen? Han gjorde ju han gjorde en Mourinho. Han hade ett papper som han visade upp och sa att ja, har ni sett det här? Så här många gånger har Everton förlorat mot Southampton. Men idag vann vi. Och så satt alla som satt i rummet tänkte väl att ja, men Southampton har ju varit ganska mycket bättre än det här.
I tidigare, ja.
Ja, i rätt många år. Men det var ingen som påpekade det för honom. De lät honom ha sitt moment.
Ja. Det är skitroligt. Ja.
Ja. Är det otroligt spektakulärt?
Ja, det är fantastiskt. Mm. Det drar mig mitt minnes där. Mourinho var ju så otroligt rolig den där gången. Han var ju verkligen Mourinho när han tog fram det där pappret. Ja. Och syns ju visa hur mycket spelare hade släppt fram. Dels var innehöll det rena faktafel. Och dels var det så här, han släppte in spelare som fick hoppa in i 89:e minuten. Ja. Liksom, alltså ett inhopp 89:e minuten.
Ja. Är det en portugisisk grej, undrar man ju. Hålla fram.
Ja, sen hade vi ju vår vän han som hade alla metaforer.
Ja, han? Men gud.
Carvalho. Carvalho. Han hade ju sitt sätt att tackla presskonferenser och komma med egna bakelser och grejer till pressen.
Ja, precis. Vet Martin Olsson, får jag fråga Martin Olsson om det, liksom, hur är det att ha någon som tränar? Ja, det är märkligt. Omklädningsrummet, man vet aldrig vad han ska säga. Liksom.
Men såklart i den här skadan på André Gomes har påverkat ganska mycket. Tom Davis kom in, spelade från start, har ju inte fått så mycket speltid under Marco Silva överhuvudtaget, kom in och gör ju första målet. Det är väldigt viktiga. Och sen Richarlison som också har varit ifrågasatt under den här säsongen gör det andra. Så en viktig seger på många sätt för Everton såklart. Mm. Jag ska säga något om Wolves Villa också. Jag får känslan av att Wolves har börjat röra på sig nu. De inledde säsongen väldigt, väldigt svagt, men nu tycker jag att de börjar ser riktigt bra igen. Bra ut igen. Jimenez med ett snyggt mål och sen Nevs, ska man säga det?
Ja, jag tror man ska säga det. Men det gör vi ju inte.
Ganska fascinerande.
Ruben Neves, som vi säger i Västervik.
Ganska fascinerande statistik på Neves. Att han ändå är det. Han har gjort 14 mål nu och alla har kommit utanför boxen.
Ja, det är det han gör.
Ja,
det är,
men det är ju
ett jävla tillslag har han.
Han är en motsatsen till Chicharito som gjorde alla mål inne i.
Ja, precis.
Boxen.
Ja, nej, men han är ju en, alltså hans tillslag är ju fenomenalt bra. Det var ju lite som de var inne på i studion där, just när bollen, när de rullar och anfallarna lyckas trycka ner Aston Villas försvarare så att de inte hinner upp i press och Ruben Neves får den där tiden och ta det avslutet, då känner man ju att den här kommer ju sitta i mål eller vara väldigt, väldigt nära att sitta i mål.
Men stackars Örjan.
Örjan?
Va?
Nej, det missar jag.
Att det är målvaktskris i Aston Villa ju. Så tredje målvakten fick hoppa in.
Precis, norrmannen.
Ja.
Ja, exakt.
Örjan från Molde.
Jag visste inte att han hette Örjan. Det hade jag missat.
Ja, men jag tyckte det var lite kul. Jag hajade till när jag läste Örjan Nyland. Så ja. Det där är en... Är inte det där norsk så vet jag inte vad en norsk är.
Precis, han var inte från Brasilien.
Nej, precis. Exakt. Nej. Just när det kom till Wolverhampton är det ju extra intressant.
Mm. Måste säga något om Adama Traoré också.
jag satt också och väntade på.
Jag satt och kollade på den här. Det var en jättefin assist. Han är ju helt makalös, för han står ju still när motståndarna har bollen och när bollen är för långt ifrån dem överhuvudtaget på planen. Då står han blickstill och tittar. Sen när bollen börjar närma sig honom, ja, men då börjar han jogga igång lite grann. Och sen när han får möjlighet, då kör han som en galning. För han bidrar ju inte med nästan någonting om inte bollen är typ i närheten av honom.
Skulle han få en enda spelminut i Liverpool?
Nej, av den anledningen nej. Så skulle han ju inte det. Men
jag trodde du skulle använda Nunos ord. Han sa ju på presskonferensen efteråt att Adama is unique. Och det var ju faktiskt en ganska bra beskrivning.
Det är ju verkligen. För att det var en spelsekvens där det var gått 5 minuter och Villa hade haft ganska mycket boll. Och man undrar, vad håller han på med? Han står bara, och även när det var ett omställningsläge liksom på vänsterkanten, nej, men det var inte riktigt läge. Sen, han knallar runt lite där och sen plötsligt så trillar bollen ner i närheten på honom. Då är det så att han bara liksom, någon trycker på startknappen på honom. Får bollen, dribblar en kille, löper förbi liksom. Då är helt, alltså han krossar ju alla i speed såklart. Kommer ner, stannar upp och det är sen där han inte vet vad han ska göra av bollen vid straffområdets kanten. Tittar upp, dribblar en gubbe och så bara smäller han upp den i ribban. Ett sånt vansinnigt skott. Och då har han liksom haft en period innan då han typ inte har gjort någonting. Han är fascinerande att titta på och han ligger ju bakom väldigt, väldigt mycket för Wolves anfallsspel. Alltså för att jag tror han hade lyckades med 10 dribblingar i den här matchen, vilket är mer än vad någon har gjort den här säsongen överhuvudtaget. Alltså det är ju extremt mycket. Det kommer ihåg att man såg Eden Hazard kunde ha ibland någon match som var upp 7, 8, 9 dribblingar i en match. Så det var liksom extremt.
Nu börjar du spåra. Nu har du pratat i flera minuter om Traoré. Och sen börjar du dra in Eden Hazard. Nu känner jag, nu får vi
avbryta. Det är ju där han är. Det är den nivån. Ja, skitsamma. Vi går vidare. Vi ska svara på lite frågor. Nu måste jag plocka upp min dator från golvet här. För den brusar så mycket.
Oj. Mycket på gång.
Ja, det är mycket, mycket samtidigt här.
Låter som en flygmaskin där som ska lyfta.
Kverulerar undrar han vill att vi ska köra ett öråd från gårdagens toppmatch. Vem är för dålig av de 22 som startar? Vi ska rösta ut någon. Nu är det Robinson här, någon måste ut. Vem är för dålig? Hans röst är på Angelino. Usla inlägg och lätt att passera. Och det var någon som inte höll måttet.
Nej, defensivt håller jag inte måttet. Det var ju
Har ju nära att göra ett mål ska säga.
Ja, det precis, går det var en väldigt bra aktion dessutom. Ja, nej, men han kan bara rösta ut. Jag röstar nog ut Claudio Bravo faktiskt. Mm. Jag tycker att han är ganska långt ifrån tillräckligt bra för att vara stå i mål för en sån klubb.
Martin Salin undrar, först topp 6, sen topp 2. Är det bara topp 1 kvar nu? Hur bra är egentligen City? Och det är väl den frågan som...
Ja, men det ligger ju någonting i det definitivt. Och jag vet ju att nu börjar de ju snacka om... Så på Chelseas presskonferens så fick ju Lampard fråga om, är ni med i titelracet nu? Och han är ju tillräckligt smart för att absolut inte säga någonting som skulle kunna indikera att de tänker så. Men visst känns det ju som att nu är det ju, ja, precis som vi har sagt, att det är Liverpools titel att tappa. Och vi kan ju inte riktigt se det här City, att de ska vinna exakt alla matcher från nu och framåt, samtidigt som man inte kan säga att Liverpool tappar sådär jättemånga poäng. Så att, ja, jag skulle ju bli, skulle det vara så att City lyckas mot all förmodan lyckas vända det här och ta ligatiteln, då är det ju sensationellt.
Då kan väl du, kan inte du göra en sån där statement, då badar jag i Themsen och så
Fan vad äckligt. Ja, men det gör jag. Jag badar i Themsen då. Ja. Så övertygad är jag.
Ja, det är bra. Nu fick vi en det fick vi någonting att spela om här. Nu slutar jag hålla på Liverpool.
Henry Winter gjorde ju den en gång. Han sa ju att han skulle bada i floden där i Newcastle om det var någonting, så att vi kan göra det också.
Jag tror Tyne är fräschare än Themsen om jag ska vara ärlig.
Ja, alltså Themsen är ju liksom bara... Det är ju,
du vakar verkligen ganska högt upp. Themsen är ju väldigt lång. Jag tror att den är fräschare före den kommer ner till storstads...
Avloppsrör bara går rätt ut i... äckligt.
Jimmy Serti skriver, vad ska West Ham göra med sin målvaktskris? En Roberto som inte ger förtroende åt någon lagdel. Kan Martin vara ett alternativ... eller finns någon free transfer på marknaden av värde? De skulle ju aldrig släppt Adrian. Det är ju, men det är lätt att vara efterklok.
Ja, det är det verkligen. Fabian skulle ju stått varenda match så tidigare. För det är ju sällan det blir målskada och varit otroligt bra. Och där ser
Adrian
man också...
hade nog kanske lite för hög lön för att bara sitta på bänken. Och
ville nog inte heller vara på bänken i en sån klubb.
Knorrade lite också över det liksom.
man ser ju hur bra Fabianski är nu när han inte spelar. Det finns ju ingen trygghet kvar i West Ham överhuvudtaget. När
nej, de har ju sjunkit.
Sen har dessutom Roberto varit riktigt svag, får man säga. Han har gjort några riktigt svettiga räddningar. Men det är bättre att ha en målvakt som tar det som man ska ta och släpper in det som man ska släppa in. Och nu har han gjort ett par riktiga grodor här. Och det är klart att det skapar ju ännu mer osäkerhet i det där bakre leden.
Peter Hansen skriver: hade alla spelare i Leicesters 11 gått rakt in i Arsenal och förstärkt dem?
Just inte alla,
men några stycken hade gjort det.
Rätt många.
Ja.
Ja. En Tielemans istället för en Özil. Där, eller en Maddison.
Kan vi tycka att Leno och Schmeichel är ju ganska jämlika.
Ja, backlinjen så finns det absolut Johnny Evans som vi var inne på och...
Ja, men där tar man väl den rakt av in bara.
Ja,
ja.
Med nuvarande form och så vidare. Om man väger in det. Ja, mittfältet tar man väl nästan rakt av också. Det är väl Guendouzi som skulle kunna slå sig in på central mitt där. Då är han mot Ndidi. Ndidis form har ju varit väldigt bra nu på slutet. Så att det är inte givet där heller. Och sen framåt så, ja, jag tycker nog bara med nuvarande form att det är Aubameyang som kan, just här och nu, så kan aspirera på en plats in.
Just jag måste revidera min Nevs info. 11 mål har han gjort utanför boxen.
Ja, det är ganska bra.
Det är riktigt bra.
Inte
är fruktansvärt.
Jag tog i lite, men jag brukar ju överdriva.
Ja, men det är ändå fruktansvärt bra. Man kan ju tänka att alla mål utanför straffområdet, nästan alla är ju bonusmål. Ja. Alltså 11 mål de har fått ut som är bonus.
Ja, det är sjukt. Anton Rundsvik skriver: av Newcastles mål den här säsongen har 1 kommit från anfallarna och 7 från backarna. Är Bruce någon slags geni?
Backattack, ja, det är klart han är det.
Men snacka om att han...
Det var ju en riktig seger mot West Ham nu i helgen.
Och att han lyckas liksom ändå få ut det mesta på något sätt som han kan. Alltså han är begränsad, men de kvalitativa egenskaper han har som tränare gör han ju faktiskt helt rätt. Så att än så länge är man ju lite imponerad, faktiskt.
Matti Longstaff på bänken, det gillar vi ju inte.
Nej.
Ingen Longstaff.
Men det var sen Sean tog den där utvisningen säkert.
Emil Kraft också på bänken fick inte komma in. Där fick Andy Carroll komma in i den här matchen.
Ja, det gillar man ju.
Verkligen.
Hugo Alfredsson skriver: vore lite kul med analys kring Norwich, från City-dräpare med en finsk världsspelare till hjälplöst usla med en finsk pinne. Vad har hänt? Och vad hände där i början?
Och Cantwell på bänken.
Ja, Todd Cantwell som vi ju liksom hyllade. Jag till och med liksom tog ut i någon slags framtida landslag här. Jag fick frågan för några veckor sedan om vem som spelar i landslaget om 3 år. Men ja, det har ju bara fullständigt. Julen har ju trillat av den här bussen.
Jag såg lite grann om den här matchen. Det börjar ju på absolut sämsta tänkbara sätt för Norwich del. Redan efter en minut så släpper de in det första målet. Buendia som vi också lyfte fram i början. Verkligen. Som var väldigt, väldigt bra.
Fyndet från i Argentina liksom.
Precis, han står och dräller med bollen i ett läge där han är nere i vänsterbacksposition. Tappar inte De Lofeo som bara vandrar in och sätter 1-0. Det är klart uppförsbacke direkt. Så jag tycker att de hade en del bra anfallsspel i den här matchen. För de skapade en hel del chanser. Men inte tillräckligt kliniska, och där kan man väl också se någonting med Pukki som hade extrem utdelning i början. Hade ju dessutom inte så mycket avslut tror jag, utan jag tror han gjorde, säg att han gjorde de där, nu vet jag inte exakt hur många mål det var han gjorde, men säg att han gjorde 5-6 där i början
något,
då,
något sånt, ja.
På 9-10 avslut, alltså det var extrem utdelning i början, och jag tyckte att man såg en smartness och sånt om i hans löpningar och så vidare. Den finns ju kvar, men det är klart att det var en överprestation i början av honom att göra så mycket mål. För så mycket chanser tar inte han sig till, och så mycket chanser tar inte Norwich sig till. Sen finns det ju en naivitet i deras spel, som man jämför dem och Sheffield United. Så det är en helt annat risktagande. Norwich tror att spela liksom kvadraten på egen planhalva och tror att de är Barcelona, medan Sheffield United är det här gedigna fembackslinje. Visst, de har något slags inslag av att mittbacken kan överlappa, men bortsett från det så är det ju väldigt mycket fokus på försvarsspel och vara kompakt, stora, fysiska. Norwich är ju ganska små nätta spelare. Och dessutom när man inte kanske har riktigt den där kvaliteten, då blir man så otroligt hårt straffad. Så att, ja, vill de stanna kvar i den här ligan, vilket jag tror ändå att de någonstans vill, de väl det. Så,
jag tror också de vill.
Ja, det är klart att de vill, men frågan är liksom om de väger det mot den identitet de har, det är det jag menar. Alltså är identiteten viktigare än att gå ifrån den? För det är ingen garanti att de klarar av att spela en annan typ av fotboll med det material de har. Så att det är en svår avvägning, men vill de stanna kvar i Premier League, då behöver de nog skruva på saker.
Watford då, säsongens första seger.
Ja, vad hände där?
Det säger ju någonting om att den kommer mot just Norwich såklart.
Ja, det säger en del, men jag tycker ju också att Watford har haft en jäkla oflyt alltså. Allt som kan ha gått snett har i princip gått snett. De sitter fortfarande med en trupp som är...
för bra för att åka ur,
skulle jag hävda. En bra trupp i alla fall. Så att någon gång skulle du vända. Man kände väl lite det.
Ja. Så där hörni, det var ett långt och gediget avsnitt får vi säga. Tack för att ni har lyssnat. Tack Frida för att du kom hit. Nästa vecka så får vi ringa dig igen, Issa.
Ja, sitter man där på loftet.
Precis. Kalle, tack för att du tog dig hit också såklart. På återhörande.